Det är väldigt svårt att inte bli berörd såklart. Jag skulle kunna stå här en timma och berätta om hur djävulskt uppbyggt ett kors var. Allt ifrån att man egentligen blir korsfäst neråt kupad. Du var tvungen att trycka upp för andas. Så att bulten, spiken, Jesu brister blev upptryckt för varje andetag. Skulle kunna berätta en timma om hur piskan var uppbyggd med 9 stycken remmar med krokar och vässade metallbitar. Så varje slag rev upp köttbitar på Jesu rygg. Skulle kunna berätta om att man la en mantel som fick torka där på en helt sönderslagen rygg. Som man sen slet loss så blod och kött följde med. Skulle kunna berätta att en hel militärgruppering av 300 man spottade på Jesus. Så han fick saliv på hela sin kropp. Och så vidare. Men vet du det, att vad som hände på korset var egentligen mycket, mycket värre än bara Jesu smärta i kroppen. Det var här inne han gick sönder för dig och mig. Att bli korsfäst, det var den tidens värsta dödsstraff. Det här är både otroligt vackert och samtidigt väldigt ironiskt elakt. Vet du att alla blev korsfästa nakna? Man blev det. Det skulle vara så mycket skam som möjligt, så mycket som förnedring som möjligt. Men i och med att vår hjärna är som den är, och människor har som skadad syn på sexualitet och kroppen, så bör man alltid måla eller ha ett höftskynke på Jesus. För han är Guds son och inte man som vi män är, eller sådär. Även om man var man fullt ut. Men jag tänker mig i min fantasi, när jag har bett för den här gudstjänsten, har jag liksom sett i min fantasi, när Jesus föddes och lades där i krubban, tänker jag mig att hela universum höll andan innan Guds son tog sitt första andetag. Och så kom det där bebisskriket som ni som är mammor och pappor kanske känner till. Hela universum höll liksom andan innan Guds son gjorde entré i världen. Och då tänker jag mig, man la honom i en krubba. Och bland alla halmbitar och torkade grästrån, tänker man att det var ett halmstrå, ett grästrå, så var sådär vasst, ni vet. Man kan skära sig på ett blad från ett gräs, för det är vasst. Tänker jag mig att när han la där, så var det ett av de här stråna som rispade hans rygg lite. En droppe av Jesu blod mötte jorden när han föddes. Naken, hjälplös och helt utan synd, svek och misstag. Ungefär 33 år senare hände det förfärliga. Samma Jesus blev återigen naken. Den gången för att ta sitt sista andetag och inte sitt första andetag. Och även då höll hela universum andan. Och vet ni vad det vackra och samtidigt så djävulskt onda var? Det var att när Jesus blev korsfäst var det faktiskt som om man hade korsfäst ett litet nyfött barn. Lika ren var han i hjärtat. Lika oskuldig var han. Han skrattade som ett barns skratt. För det fanns ingen skadeglädje. När han skrattade var han glad. Det var aldrig på någons bekostnad. Han ljög aldrig. Han var aldrig ironisk på någon. Mer än mot sig själv. Däremot var han vass och tydlig emot falskhet, korruption. Och ni som har vart i kyrkan några år, ni har hört många predikningar om hur vass han var mot just hyckleri och maktmissbruk. Men hans hjärta var rent. Så egentligen var det ett litet barn i en stor fullvuxen kropp som blev korsfäst. Han var inte barnslig, men lika oskuldsfull som ett barn. Han var ren. Och för att lite hjälpa oss att förstå det här så kommer nu en saga. Det här är bara en saga, vänner, men kanske hjälper det någon av oss att lite förstå vad som hände i Jesu själ. För det var här smärta var som störst. Den här sagan, den utspelade sig för 100 år sedan i ett nunnekloster utanför Paris. Sent en kväll, det regnar och vinden piskar. En sån här ruggig höstdag, kallt och eländigt. Då knackar det på dörren. Och där står det en ung mamma med ett nyfött barn, en dotter. Säger, jag har precis fött den här dottern och jag har blivit utkastad hemifrån. Skulle jag kunna få sova här en natt med min dotter? Och det är klart, det är ju de här nunnorna som bodde där med sina abbedissa i spetsen. De gav henne en största kram. Ta in henne i ett rum. Hon fick ett badkar. Och fick sova där. Den natten dog tyvärr mamman. Och då hade plötsligt de här då systrarna en liten flicka. De var inga mammor. De hade gett sina löften till Gud och kyrkan som små. Att inte ha en man. Att lägga all kraft på att hjälpa människor, be för människor och ta hand om varandra. Och de skickade bud efter en amma som gav flickan mat. Bröstmjölk som liten. Men de hittade ingen familj som ville kunna ta hand om den här flickan. Så att hon blev en av dem. Hon växte upp och blev så småningom, precis som sina systrar, en nunna i gemenskapen. Har den levt sitt liv där, skyddat och tryggt. Men de sa att innan du ger dina klosterluften, då måste du få se vad världen är utanför det här. Du kan inte bli nunna om inte du vet vad livet handlar om. Så hon åkte motvilligt ut på en resa till Paris. Och var där under ett halvår. Det var hennes livs värsta halvår. Hon såg föräldrar ge sina barn örfilar och lavetter. Hon såg en man hugga en annan man med en kniv i magen i en gränd. Och så vidare. Hon såg mänsklighetens baksida. Hon såg och grät. Men själv hade hon inte varit del av det här. Hon kom tillbaka efter ett halvår och sa: Paris behöver sannerligen mina böner. Jag vill bli en nunna. Hon blev det. När hon var 33 år gammal och hade blivit nunna och varit nunna några år. 3 år närmare bestämt. Knackade på dörren. Samma port som hon en gång kom in igenom som liten nyfödd flicka. Utanför står det en helt sönderslagen flicka. Det blödde både för hennes mun. Några tänder var utslagna. Hennes ansikte var sönderslaget. Ett öga var sprucket. Och det rann för hennes underliv. Där klostret låg på en kulle. Och nere vid kullen stod några män och skrattade. Hon berättade att hon hade blivit våldtagen och sönderskuren av männen där nere. Hon frågade, kan jag få komma in till er? Jag vet att jag inte är en fin flicka som ni är. Jag är sån som är en synderska. Jag säljer min kropp för att få bröd. Och de männen tyckte att i och med att jag är som jag är så kan hon göra vad hon vill med mig. För en våldtäkt på en hora är ingen våldtäkt. De tog hand om henne. Hon fick ett bad. Nybädda säng. Och det la henne. Men för första gången på så långt det kunde minnas somnade hon utan varken alkohol eller opium. All hennes ångest, allt hon har varit med om, varenda övergrepp, från att det började som liten flicka då grannen kom över och pappa sålde henne. Vänner, sånt händer även idag tyvärr. Jag jobbar med de flickorna varje vecka. Så den sagan är tyvärr mer sann än vad vi tror. Till den senaste händelsen nedanför kullen. Allt här, det var som en motorväg av ångest mellan hjärna och hjärta. Alla minnesbilder kom över henne. Hon skrek i sin cell av ångest. Över allt hon har upplevt, både skam, vad hon har gjort. Skuld. Men framförallt smärta, vad andra har gjort. Våra nunna. Som det handlar om. Hon låg i klostercellen bredvid. Hon hörde de här skriken. Så bad hon en bön till Gud. Som hon nästan ångrade. Så här bad hon. Fader Gud. Om det är möjligt. Låt mig få bära hennes smärta. Om det är möjligt. Hon ska inte behöva bära det här. Låt mig få bära hennes smärta, hennes skuld och hennes skam. Och när hon sa amen med sitt radband hade kommit det sista kulan. Omfamnade korset och kysste det. Då fick hon bönesvar. Och det var det mest obehagliga bland bönesvar. Och så de körde en kniv i hjärtat på henne och vred om varv efter varv efter varv. För hon som aldrig ens hade pussat en man frivilligt. Än mindre blivit pussad ofrivilligt. Än mindre varit naken med en man frivilligt. Ännu mindre naken ofrivilligt och så vidare. Hon som inte visste vad något av det här var. Fick nu uppleva baksidan av människans sexuella perversioner. All ondska, all djävulskap som drabbat den här lilla flickan. Som mera var en stor flicka. Får in hennes hjärta. Men när det får in hennes hjärta. Hon, mina vänner, hon dog. Det gick inte att bära så mycket smärta i hennes hjärta. Så hon dog. Men när hon dog upphörde skriken rummet bredvid. Och en frid fyllde kvinnan som hade kommit dit misshandlad. Mina vänner, det här är bara en saga. Men sagan har en poäng. För det var precis det här som hände på korset. Han som inte visste vad synd var. Han fick bära all synd. Han som aldrig hade ljugit fick bära varenda lögn du har uttalat. Han som aldrig har mobbat någon fick bära alla ord som alla som har blivit mobbade fått höra. Han som aldrig har sårat någon fick bära konsekvenserna av alla människors ondska och elakhet. Han bar det på sig. Han bar en hel mänsklighets smärta och ångest. Det är vad långfredagen handlar om. Den yttre tortyren, hur hemskt den är, var inte långfredagens innersta kärna. Det innersta var att allt som du har gjort, som du ångrar och skäms över, både det som ger dig skuld inför dig själv och inför Gud, och skam inför andra, och allt det andra gjort, som gett dig smärta som fortfarande finns kvar där. Den smärtan tog han på sig. Det här kallar Bibeln för synd. Det vi har gjort som ger smärta, som ger oss skuld och skam. Och det andra har gjort emot oss, som ger oss smärta. Det kallar Bibeln för synd. Det var det här han bar upp i sin kropp. Och när han sa, det är fullbordat, då menar han det. Ibland säger jag lite skämtsamt till konfirmandgrupper. Hans sista ord var inte, det är halvdant. Nej, det är fullbordat. Det vill säga, det finns inte någonting i ditt liv längre. Det finns ingenting, vad den har gjort, vad den har fått uppstå, utstå, vad den har fått vara med om. Det finns ingenting som är så illa, så stort, så att du inte kan bli förlåten för det du har gjort och bli fri från det du har fått utstå. Det finns ingenting. När du ger din skuld till Jesus, då tar han hand om dig. Och då sker det som han kallar för inom sån här teologikretsar, inom fina kyrkliga sammanhang, för det saliga bytet. Du ger honom din smärta. Han ger dig och sin frid och sin kärlek. Vänner, jag kan bara ge bort det som är mitt. Är ni med på det? Jag har väldigt svårt att ge bort din bil till min kompis. För det är ju inte min bil. Då är det stöld. Det är ganska logiskt. Jag kan inte ge bort din motorcykel. För det är inte min. Din båt, din villa, din sommarstuga. Jag kan inte ens ge bort din tv. För det är inte min. Men jag kan ge bort min tv till vem jag vill. Lyssna här nu. Så länge inte du erkänner din skuld, din synd, kan inte du ge bort den till Jesus. För då är det inte din. Är du med på det? Först när du vågar fejsa dig själv, se dig själv i spegeln, våga möta Guds blick och säga, jag erkänner. Jag har misslyckats. Jag erkänner, jag har ont i min själ. Först när du låter smärtan bli din smärta, när du låter skulden bli din skuld, då kan du ge det till Jesus. Och då blir du fri. Mina vänner, utan att överdriva, jag tror det finns kanske 100 miljoner ton tvål på jorden. Är ni på det? Tvål. Tvätta händerna, tvål. Ändå är väldigt många av oss smutsiga. Vad beror det på? Två saker. Antingen har jag inte hört att det finns tvål. Eller använder jag inte tvålen. Det finns rening för din trasiga själ. Så du kan bli av med smuts. Så inte ditt hjärta blir infekterat. Guds lösning för världen har redan kommit. Har redan kommit. Problemet är att en del av oss, vi har en tvål hemma. Sån här gammaldags tvål med ett inpackat i papper. Ingen sån pump utan gammaldags tvål. Vi har den inpackad. Vi har våran tro. Fint inpackad. En väldigt fin tro har vi. En värdig tro. Och väldigt respektabel tro. Men om vi inte använder tron. Om tron bara är ett fint paket. Då har vi ingen nytta av tvålen. Långfredagen är lite vårdslöst talat. Just detta. Men istället för en fint inpackad tvål är det tvärtom. Det mest avskyvärda förpackningen. Hur kan ett tortyrredskap bli en kärlekssymbol? Ja. Hur kan det mest blodiga och smutsiga förmedla renhet? Just det. En sista bild innan vi säger amen. När man framställer vaccin, mina vänner, har jag lärt mig följande. Om någon nu är läkare kommer du kanske komma med en: Marcus, du har 10% rätt. Jag har 90% till, jag kan lägga till. Jag är teolog, inte biolog. Men när man skapar vaccin, då får man också spruta in gift i en värddjur. Så bildas det antikroppar i det värddjuret. Sen tar man ut på antikropparna. Ska man sedan ta in de antikropparna i en sjuk människa. Ta antikropparna och besegrar giftet och viruset. Utan vaccinet hade miljontals människor dött på jorden. En av mänsklighetens största upptäckter, vaccinet. Långfredagen, mina vänner. Där har vi korset. Långfredagen, det är Guds vaccin. In i värddjuret. Framme den läkarbilden. In i Jesu kropp. Tog all ondska, all djävulskap in. Och där bildades det antikroppar. Så när vi tar emot Jesus Kristus, tar vi emot lösningen och läkedomen för allt som vill dra ner oss i våra liv. Och mina vänner, mitt liv har inte varit spikrakt. Det har inte varit det. Tro inte det. Jag har legat och skakat av panikångest. Jag har gjort det. Jag har gjort det. Jag har varit mobbad som barn, för jag stammade så grovt. Jag har varit ensam. Tro inte det. Du är inte ensam. Och det här blir det sista vi säger idag. Jag tror att jag inte är enda som har tänkt den här tanken. Eller till och med bett den här bönen. Gud, idag mår jag dåligt. Kanske är svårt för dig att förstå det, Gud, för du är Gud. Men jag känner mig lite ensam idag. Jag känner mig lite låg idag. Jag känner mig lite missförstådd idag. Jag tror många av oss har bett den bönen. Eller närmsta Stockholm. Gud, hur kan du tillåta det här? Du där uppe i himlen. Att det är en liten flicka på 11 år. Ni vet. Då tänker jag mig så här. Det är som att jag för en inre monolog med Gud. Och jag säger så här. Hej Gud! Hej Marcus. Du är Gud, så där förstår inte du. Men idag har jag en dålig dag. Jaha, låt höra Marcus. Jag blev missförstådd på jobbet. Jaha, mer då? Jag är sjuk också. Ja, jag lyssnar. Så har en kompis som ljög om mig inför annan kompis. Jag lyssnar. En vän till mig talar illa om mig. Jag lyssnar. Och när jag har berättat allt som jag tycker är jobbigt under min dag, då säger Jesus: Marcus, får jag säga någonting? Ja. Marcus, har du någon gång varit med om att ha fått 300 personer saliv i ansiktet för att förnedra dig? Ska jag vara ärlig, jag har inget färskt minne av det, nej. Har du varit med om att fått hela din rygg sönderpiskad, så hela ryggen är ett enda stort sår? Nej, det har jag faktiskt inte varit. Och när man har lagt en mantel därpå som får stelna och sen blir bortsliten. Nej, jag har inget minne av det heller faktiskt. Jag har varit med om att en av dina vänner har sålt dig för lite fikapengar. Liksom, han har liksom betalt, liksom, sålt dig som en slav. Nej, det har inte hänt faktiskt, Jesus. Har du varit med, Marcus, om att du får, att du blir uppbultad på ett grovt träkors så att flisorna från ryggen, från korset, blir instyckna i ryggen? där varje andetag är pina. För du får ingen luft. Nej, jag har inget minne av det. Markus, säger Jesus med ett leende. Ingen fördömelse. Ingen ironi. Bara ett leende med kärlek. Markus, tro mig. Jag vet hur det är att ha en dålig dag. Jag har varit där förut. Men sen ler han. Men jag är inte kvar där. Det finns en väg ur smärtan. Och vägen ur smärtan, mina vänner, den kommer på söndag. På söndag ska vi fira vägen ur smärta. Hur vi kan ta Jesu hand och låta honom leda oss ur smärtan in i livet med stort L. Imorgon, påskafton, är det kyrkans kalender. En sån mellandag. Händer ingenting. Många har påskfester. Jag är med på den här församlingens konfirmandläger. Så jag är aktiv. Jag är här hela helgen i den här kyrkan. Bara i olika lokaler. Men i kyrkans värld är det här en mellandag. Och faktum är, mina vänner, till sist. Jag tror att någon här inne har just det nu i sitt liv. Du är i en sån här mellanrum. Långfredagen har varit. Det jobbiga har varit. Men det fina har ännu inte hänt. Du är så här mellanrum. Till dig vill jag säga. Ha ingen panik. Efter påskdagen kommer uppståndelsen och glädjen. Så du som lever i en mellanrum. Livet är ett slags vakuum. Ta det lugnt. Du har sett filmen. Du vet hur det slutar. Amen.